Från vad vi vet, det här är perspektiv.
Vi behöver förflytta samtalet från de här individerna till en mer liksom så sociologisk strukturell analys. Hur kommer det sig att polisen erfars på det här sättet under så lång tid av så mycket människor? Vad innebär det? Vad säger det om vårt samhälle? Vad säger det om polisens uppdrag?
Jag är medveten om att det här är en svår fråga att svara på, och särskilt om man söker fakta, men den har ändå fastnat i mitt huvud. Så här kommer den. Hur rasistisk är den svenska polisen egentligen? Vid tillfälle efter tillfälle uppdagas det att polisen gör arresteringar som verkar motiverade av fördomar snarare än bevis. Av antaganden snarare än vetskap. Samtidigt är det förstås befängt att påstå att en hel kår skulle vara på ett visst sätt. Men det känns samtidigt lika främmande att påstå att kåren skulle vara helt befriad från rasistiskt beteende. Så vilket är det? Leandro Sklarek Mulinari är lektor vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har forskat på rasprofilering eller etnisk överrepresentation vid gripanden, om man så vill. Det här är ännu en intervju där det snabbt blir tydligt att det inte finns några tydliga svar. Där forskningsläget är oklart och där svaren i många fall är vi vet inte. Och det kan ju vara nog så klargörande. För Mulinari är, som du kommer höra, inte en person som tycker om att uttrycka sig i svartvitt. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar eller följer på podden, passa på och gör det nu så missar inga kommande avsnitt. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Leandro Sklarek Mulinari. Alltså, får polisen träning i att göra bedömningar av vem som tillhör en viss etnicitet eller inte, eller att motverka sina egna reaktioner när man möter en person, en medborgare som kanske motsvarar en fördom man har?
Nej, men alltså det är klart att polisen i Sverige utbildas i etik liksom så, och utbildas i att arbeta i ett mångkulturellt samhälle liksom så. Så den typen av träning får svenska poliser. Sen är ju frågan om det är tillräckligt, så att säga.
Ja, men precis. För jag menar, när det gäller liksom rasperspektiv eller etnicitetsperspektiv eller den här typen av kritiska perspektiv. Alltså, det här är ju ett komplicerat ämne. Vi kanske ska backa lite och börja med frågan om liksom, vilken data har vi när det gäller polisens ingripande mot olika grupper i samhället?
Jag forskar ju då på det här fenomenet som heter rasprofilering, som är ett försök att liksom diskutera det här med disproportionalitet. Liksom, varför vissa grupper stoppas och kontrolleras mer än andra på grund av etnicitet eller föreställningar om ras. Jag tänker att det är viktigt att så här initialt säga att det handlar just om föreställningar om ras, eftersom vi inte kan dela upp den mänskliga befolkningen ut efter den typen av kategorier. Men trots det, trots att vi inte kan göra det, så spelar ju de här föreställningarna en roll. Liksom. Så det är det första jag ville tydliggöra i det här samtalet. Sen så är frågan, så vad har vi för data? Och går man in på liksom så den brittiska regeringens hemsida till exempel, så producerar liksom staten själv statistik på vilka polisen stoppar och kontrollerar, uppdelat på etnicitet slash ras då. Så kan man titta så, ja, men svarta har stoppats så här många gånger jämfört med vita, och det visar ju på att det är otroligt stora skillnader. Samma sak har vi från en amerikansk horisont, så att säga, från USA. I Sverige har vi inte sådana siffror. Det begränsar naturligtvis samtalet kring det här, kring rasprofilering. Och det är verkligen någonting som är en brist.
Men är det då ett understuderat ämne, är det så man kan säga det? Och är det i så fall bara i en svensk kontext, eller kan man se det också i andra länder?
Nej, men det är utan tvekan ett understuderat ämne. Brottsförebyggande rådet gjorde en litteraturöversikt nu för något år sedan, där de gick igenom liksom så, vilka undersökningar har gjorts i de nordiska länderna kring diskriminering i rättskedjan, och kommer fram till att när det gäller kvantitativa studier så är det ett fenomen som knappt har studerats liksom så, i den nordiska kontexten och i Sverige. Efter 2010 så finns det typ 3 studier liksom så, som adresserar den här frågan om diskriminering i rättskedjan. Och ingen av de 3 då är intresserad av polisen, som, utan det andra delar i rättskedjan. Så utan tvekan är det här en tematik som inte har fått den uppmärksamhet som den förtjänar av forskare. Sen ska man också säga att det finns kvantitativa studier och det finns kvalitativa studier. Och när det gäller just liksom så, intervjustudier, så har vi ett större antal av bidrag där man har liksom intervjuat poliser och intervjuat personer med migrantbakgrund, eller om man så vill personer som rasifieras då. om deras erfarenhet av polisen och även privata säkerhetsvakter.
Hur kommer man runt det då när man ska göra det? Jag menar, vi pratat någon gång tidigare och då talade vi om liksom det här med alltså självdeklarerande bruk av narkotika där man kan se att rika unga säger att de är de som använder mest narkotika i landet. Men det är ändå ungarna i orten som blir mest arresterade. Vad säger det oss?
Det som finns är det vi kan beteckna som proxystudier. När det just gäller kvantitativa undersökningar. Så Brottsförebyggande rådet gjorde en undersökning som publicerades 2018. Där man jämför hur ofta ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm uppger i sådana här självdeklarationsundersökningar. Att de har brukat narkotika. Och så jämför de det med hur ofta polisen misstänker folk i olika stadsdelar för bruk av narkotika. Och kommer fram till att ungdomarna i till exempel Danderyd uppger i väldigt hög grad att de brukar narkotika men misstänks i väldigt låg grad för det. Medan då ungdomar i Botkyrka, det här indikerar då att plats, eller hur? På stadsdelsnivå att påverka polisarbetet. Men eftersom vi vet hur segregationsmönstren ser ut i Stockholm så är ju också det här en markör för att ras slash etnicitet eller för den delen klass påverkar polisarbetet. Och det här kan vi förstå och diskutera och förklara på olika sätt. Liksom så. Och det är väl det som har varit mitt mål med min forskning, att försöka fördjupa den här diskussionen.
Jag tänker det finns ju också en aspekt av det här. Alltså det är ju på sätt och vis en polisiär filterbubbla. Det är klart att statistiken då påverkas om de i Danderyd inte får besök, men i Botkyrka får man besök om man letar efter olika saker. Alltså så statistiken påverkas och sen så vidare, men också vilka som blir fällda och så letar man efter det man har fällt tidigare så blir den här självspelande piano eller vad man säger. Självuppfyllande profetia är ju det jag är ute efter. En annan aspekt av det måste vara liksom att det beror också på vad polisen prioriterar. Alltså vilka brott begås av människor med etnisk svensk bakgrund. Det kanske är lite mer av skattebrott. Och där kan vi då se en mer representation av dem.
Jo, men så är det. Alltså, jag tänker att kriminologer har i hundratals år identifierat att det finns en relation mellan social marginalisering och traditionell gatubrottslighet om man så vill. Och i ett läge där det svenska klassamhället om man så vill är rasifierat liksom så får ju det också utslag på både på vilka som begår brott liksom så, och på vilka som blir övervakade och kontrollerade. Och i det här sammanhanget så ska man ju säga att alltså, det här när vi pratar om vilka stadsdelar som polisen är intresserad av. Det är inte så enkelt att säga så att det här är fel så att säga. Utan det behöver vi förstå och liksom, gå bakom siffrorna och tänka okay, hur kommer det sig att polisen inte är på samma sätt i Danderyd som i Botkyrka? Jo, men det kan man tänka sig då kopplat till andra kriminella fenomen. Till exempel skjutningar eller den typen av problematik som finns i liksom så, de här stadsdelarna som polisen har benämnt som utsatta. Så du vet, det finns en komplexitet här som jag tror vi behöver adressera och reflektera kring i en svensk kontext. Som då, för de som blir drabbade av återkommande kontroller, erfars som en orättvisa. Att bli stoppad och kontrollerad flera gånger på en dag, som jag har intervjuat människor som beskriver, blir ju, även om det kan förstås och förklaras utifrån en polisiär logik och även om det kan förstås och förklaras om vi analyserar siffrorna och statistiken. Så för den som drabbas utav återkommande kontroller kommer helt enkelt erfara det som en orättvisa. Det är väl det jag försökte säga.
Ja, alltså jag vill komma in lite grejer på det, men jag tänkte bara pausa lite och prata om det här. Vi har ju en helt olika historia i USA och England när vi talar om hudfärg. I de länderna finns det ju en helt annan kolonial bakgrund som vi inte har här. På engelska är vi svenskar helt bekväma med att prata om ras, men på svenska så är det ju någonting som skaver. Och det säger ju också någonting om liksom den kontexten här och hur man uttrycker sig. Du pratade innan om liksom en slags proxykategori och så. Är det liksom då, alltså vi kan ändå i forskningen eller i studien i Sverige komma åt det här med hudfärg genom att då använda andra parametrar?
Så tycker jag ändå man kan säga. Så om vi försöker fånga ett fenomen som är kopplat till rasism, så är det självklart så att alla som är från Sydafrika eller Afrika söder om Sahara eller liksom vad vi nu använder för kategori inte är svarta och därmed drabbas på det sättet av rasism som vi vill fånga. Men vi kan ändå anta att statistiskt sett att människor som kommer från Afrika söder om Sahara rasifieras som svarta. I huvudsak då. Så det finns proxykategorier och nationalitet är en sån, eller utländsk bakgrund är en sån proxykategori. givet de segregationsmönster som vi har i Sverige, så är plats också det. Jag uppmuntrar den svenska polisen att i sin årsredovisning presentera siffror på vilka de stoppar och kontrollerar, utslaget på stadsdelar. Hur mycket större risk är det att bli stoppad och kontrollerad av polisen om man är från, säg, Limhamn versus Rosengård, Danderyd versus Järva, etc. etc. Och även om det inte direkt fångar ras och etnicitet, så blir det liksom en proxy för det här fenomenet som jag i alla fall är intresserad av att lyfta fram.
En annan sak jag tänker här, det är ju liksom den här komplexiteten där folk är osäkra på hur de ska beskriva de här frågorna, och så har vi kanske otillräckligt statistik, vi kommer åt det med liksom då med proxykategorier, men sen har vi också det svenska perspektivet här, alltså självbilden som är så grundläggande här är ju om det klasslösa, det toleranta, det mångkulturella samhället. Hur påverkar det, och hur påverkar det hela, alltså granskningen av polisen och så, kanske också polisens inställning till sig själv? Är polisen intresserad av kritik, eller tänker man att ja, men vi är ju ett sånt här land och därför så är det inga problem?
När det gäller den sista aspekten så tror jag att man kan liksom på något sätt konstatera att den svenska polisen inte är jättebra på att ta kritik. Kalla fakta gjorde ett väldigt uppmärksammat reportage nu i veckorna om tystnadskulturen som finns och reglerar poliskåren. Och det handlade ju om sexism, men jag tänker att samma fenomen finns i relation till frågan om rasism. Liksom.
Är det i så fall unikt för den svenska polisen, eller har vi det här över hela världen?
Jag tror att det här inte alls är något unikt för den svenska poliskåren, utan det här är ett fenomen som vi kan se i forskningen från andra delar av världen. Det skapas ett väldigt starkt vi i den typen av yrken som polisen är, och därmed också ett väldigt starkt dom liksom, så, och då blir de som kritiserar, de blir dom, så trots att det då kan vara och röra sig om konstruktiv kritik. Det var det ena. Det andra som din fråga berörde var det här med självbilden. Och där tror jag det är viktigt att komma ihåg att för etniska minoriteter i Sverige, som till exempel romer, eller samer för den delen, eller judar, alltså nationella minoriteter som har funnits i Sverige, i samernas fall innan Sverige ens blev till, va? Så är inte erfarenhet av den svenska staten, eller för den delen då den svenska polisen, att det har varit en jättetrevlig institution. Romer har liksom så tvångssteriliserats, har förföljts, har registrerats. 1935 så reste polisen i Skåne runt och fotograferade familjer, som man kallade det, tattade då. Den här erfarenheten, den här idén om att man skulle vara så himla tolerant, och den står i skarp kontrast till de historiska erfarenheterna som minoriteter har i det här landet. När det gäller just då romer, de fick ju inte liksom resa in i Sverige fram till mitten av 50-talet. Det var liksom förbjudet från 1910-talet till 1950-talet för romer att resa in i Sverige. Det vill säga, det fanns speciella lagar som specifikt drabbade en etnisk minoritet, det vi skulle kunna beteckna som raslagar faktiskt. Den här självbilden broderades ut efter 50-talet, och liksom i takt med den här diskursen om det mångkulturella samhället och som ett tolerant och inkluderande samhället. Men även under liksom så, det mer moderna historieskrivningen, så har ju liksom så etniska minoriteter och grupper som rasifierats gång på gång lyft det här problemet med att man blir liksom så på något sätt diskriminerad av polisen. Den här självbilden står i skarp kontrast till erfarenheter som är då dokumenterade genom historien, både den nära historien och den lite längre historien.
Eller om man som vill att den ligger helt i linje med bilden av de privilegierade har av poliserna. Alltså om man ser ut som mig har man ju alla tider löpt rätt liten risk att bli stoppad av polis. Så att den bilden är ju naturligtvis minoriteten tycker att det är en falsk bild, medan majoriteten kan uppfatta den som att ja, nej, men jag blir inte stoppad random för att jag ser skum ut, så det stämmer säkert. Alla gånger på den tiden man åkte över till Helsingör för att köpa öl när man var ung, för det gjorde man, det var ett nöje, så gled jag ju genom tullen medan min kompis som var adopterad från, men tror jag var han var någonstans från, men i alla fall han var ju uppenbarligen, hade inte ett svenskt utseende, och han blir stoppad varje gång, så hallå, ja. Det är ju de där erfarenheterna som står parallellt, och kanske en oförmåga att förstå att det kan också finnas en annan erfarenhet som också kan vara sann samtidigt.
Mm. Nej, men precis. Och den där typen av beskrivningar av att bli stoppad och kontrollerad. Nu beskriver du liksom någonting som hände kanske för 20 år sedan. Och 20 år senare så har vi en liknande incident som blir uppmärksammad när en svart gränspendlare åker från Köpenhamn till Malmö. Så det är liksom historien upprepar sig, samtalet upprepar sig. Och det som kanske har förändrats idag i mångt och mycket är ju att frågan uppmärksammas. Och en av orsakerna varför det uppmärksammas är ju det här med sociala medier, att folk filmar de här polisingripandena. Och det gör att liksom polisens definitionsmonopol utav vad som hände ruckas på. Och helt plötsligt så kan man som konsument utav det här videomaterialet som läggs ut på sociala medier bilda sin egen uppfattning. Var det rätt och rättvist att stoppa den här personen eller var det inte det? Liksom så. Är vi lika inför lagen eller är det så faktiskt att människor blir stoppade och kontrollerade på grund av hur de ser ut?
Sedan 2013 har vi diskuterat rasprofilering ungefär, för det är då vi har den första REVA-lagen. Då kommer den här egentligen den första diskussionen om rasprofileringen, har vi det eller inte. Sen kom avslöjande nummer 2, det var romregistret, och sen har det här egentligen diskussionen förföljt polisen. Det tar ju inte slut. Och polisen säger egentligen alltid samma sak. De säger att de jobbar utifrån sin värdegrund, att allt har gått rätt till och sådär. Och sen har vi incidenten du nämner om gränspendlarna. Där ju polisen svarar att vi inte använder etnicitet som urvalskriterie, men ändå kan man se hur gränsvakter på poliser går igenom en hel tågvagn och väljer ut en kille. Säger det här att vi har rasistiska strukturer i samhället?
I min forskning så har jag just när det gäller det här att upprätthålla liksom så de interna gränskontrollerna, så pratar jag om att vissa av polisens sysslor är rasifierande. Det betyder att poliser får inte i Sverige använda etnicitet eller ras som urskiljande markör för vilka man stoppar och kontrollerar. Men sen har de i uppgift då att identifiera vilka personer som inte anses ha rätt att befinna sig i Sverige då. Och då rasifieras polisblicken och den delar upp liksom så då befolkningen i alla de gränspendlarna som man antar är då svenska medborgare för att de är vita, respektive de som inte ingår i den här kategorin och därför kan misstänkliggöras. Och det tror jag är en viktig liksom så förståelse, just att bortom de här värdegrundsdokumenten och bortom vad lagen säger, när det sen översätts till praktik av enskilda poliser, så översätts det. Ja, men det är självklart så att vi ska stoppa de som inte ser svenska ut. Och vilka är det då som inte ser svenska ut?
Hur kan det låta då? Är det då man hör att de, jag tror du skrev det någonstans, någon polis har sagt att det är klart man inte stoppar lintotta?
Ja, men precis. Det var då en intervju som jag genomförde med en polis här i Stockholm som den sa, det är självklart så att vi inte stoppar lintottar i tunnelbanan, utan att om vi ska genomföra inre utlänningskontroller så stoppar vi hellre dig, det vill säga mig då, som har latinamerikansk påbrå, än någon som är då lintott, som då betyder att man är jättevit och har typ fräknar och sådär. Och på ett sätt är det självklart, men på ett sätt om vi då accepterar premissen för det liberala samhällsbygget som är att vi ska vara alla lika inför lagen, så blir ju det här, det som då å ena sidan kan uppfattas som självklart, blir ju högst problematiskt. Och framförallt när det då systematiskt innebär att vissa kategorier utav medborgare riskerar att bli stoppade och kontrollerade återkommande. Liksom så. Det tror jag är en viktig aspekt i den här diskussionen. Där å ena sidan så är det som att folk argumenterar för, tycker jag mig notera, ja, men man kan väl stå ut med att bli stoppad och kontrollerad. Liksom så. Men problemet är att det inte handlar om ett tillfälle, utan folk har blivit stoppade och kontrollerade under hela sin uppväxt. Och därför är det som en ackumulation av erfarenheter genom vilka enskilda stopp och kontroller tolkas.
Jag tänker samtidigt att polisen försvarar sig, poliser är människor som alla andra, att när man säger att vi har vår värdegrund och vi följer våra papper, det är ju ett nästan omänskligt beteende, för det är klart att alla gör fel ibland och alla hanterar sin vardag och agerar någonstans på inlärda beteenden och instinkter och så sätt. Liksom. Det är ju fascinerande när man å ena sidan har polisens officiella roll, officiella ståndpunkt som är att nej, vi gör inget fel. Och samtidigt då gräver liksom lite djupare som du har gjort i de här intervjuerna. Och det var ju intressant i rapporten Slumpvis utvald, där om jag läste rätt så avfärdar väl polisen egentligen hela premissen med din forskning där.
Alltså jag tyckte det var intressant liksom, så jag publicerade den här rapporten då Slumpvis utvald 2017 och har sedan dess liksom följt den här frågan väldigt noga. Det jag gör, det jag beskriver, då har jag liksom intervjuat poliser och så beskriver jag vad som händer i de här intervjuerna med polisen när jag försöker prata med dem om erfarenhet av rasprofilering. Och det första som händer, det är precis som du är inne på, det är att man avfärdar fenomenets förekomst och man säger nej men vi jobbar färgblindt och vi jobbar med fakta och vi stoppar folk som är misstänkta för att de går på något speciellt sätt eller ser ut på något etc. Det jag har noterat, och egentligen sedan 2013 när vi haft det här med REVA och romregistret, är att polisen, det är också den officiella hållningen. Man avfärdar, när man blev avslöjade med romregistret så hade man inte gjort något fel. Det var ju först när det plockades ut i tingsrätt och sen hovrätt när det konstaterades att faktiskt polisen, egentligen svenska staten, hade då begått etnisk diskriminering mot de här grupperna. Samma sak med REVA, när polisen granskar sin egen verksamhet så kommer man fram till att man inte har gjort någonting fel. Liksom så. Och i alla de här exemplen som har blossat upp där enskilda då anklagar polisen för rasprofilering, och så går polisen ut väldigt snabbt och säger så, nej men vi har inte gjort något fel. Så det är både det jag kommer fram till i min forskning och det som sen jag tycker mig notera då i debatten efteråt.
Det är liksom ett metaperspektiv här som är så spännande, för just det som du beskriver de där intervjuerna, så är det liksom att det är absolut inte, men det tycks mig som att en avgörande faktor är när du för över diskussionen till att handla om, ja men kan det finnas så att liksom det är enskilda rötägg? Och då plötsligt så signar de på. Då kan de vara nära och skriva under att ja, det är klart att det finns. Det finns en lojalitet till kåren snarare än individen. Det finns en lojalitet till bilden av polisen snarare än till enskilda individer. Och det slår mig att det kanske är så att vi kanske pekar för mycket och säger att polisen är en rasistisk organisation eller det finns för mycket rasistiska strukturer. Om man inte känner igen sig i den bilden så slår man det ifrån sig. Mm. Men alla kan komma ihåg en kollega som har tveksamma sätt att hantera uppgifter och tveksamma åsikter överhuvudtaget. Mm.
Jo, men det finns säkert någonting i den analysen. Väldigt intressant iakttagelse som jag själv inte har reflekterat kring. Men det tror jag absolut det kan vara så att man liksom skyddar kåren. Men sen så som du är inne på så kan man ändå så identifiera att det finns liksom enskilda rötägg och idioter, precis som det finns enskilda rötägg och idioter inom liksom universitetsvärlden eller journalistvärlden etc.
Liksom. Det blir någon slags hashtag inte alla män. Mm. Så det blir den där kopplingen.
Just det.
Om du och jag ska sitta och prata här om hur vi män är liksom våldtar, så skulle det bli en lite konstig diskussion. Men skulle man prata om hur andra, liksom att det finns individer i befolkningsgruppen män som har de här beteendena, absolut.
Men jag tror att det som är viktigt här är då att polisen är ju en myndighet med jättemycket makt. Ett problem som är med den här argumentationslinjen om att jo men det finns ändå rötägg och det finns enskilda personer som begår övergrepp. Det är ju den här att det är kopplat till den här tystnadskulturen, så det lyfts inte fram. Och det gör att i alla fall den offentliga debatten och i de här offentliga uttalandena så framstår ju polisen och polismyndigheten som väldigt enkelspårig. Så att säga, nej, vi begår inga fel för vi har en värdegrund som vi förhåller oss till. Vilket är svårt att förstå tycker jag utifrån ett mer strukturellt perspektiv när man tittar på vilken roll har polisen haft genom historien och hur har den sett ut och liksom den internationella forskningen på området och även den svenska. Alltså Rolf Granén skrev en avhandling 2004 där han liksom har gjort intervjuer med poliser som beskriver just det här att man avfärdar förekomsten av rasism men att det finns enskilda rötägg. Och sen så 20 år senare bedriver jag forskning och det är samma mönster som upprepar sig. Samma typer av argument som poliser. Och för mig är det liksom så att vi behöver förflytta samtalet från de här individerna till en mer liksom så sociologisk strukturell analys. Hur kommer det sig att polisen erfars på det här sättet under så lång tid av så mycket människor? Vad innebär det? Vad säger det om vårt samhälle? Vad säger det om polisens uppdrag?
Två saker som slår mig. Det ena är att man kan också jämföra med andra yrkesgrupper, hur de reflekterar till det som också är en del av staten, som lärare som ju inte har tystnadskultur på det sättet, eller folk i sjukvården för den delen. Där pratar man ju gärna och öppet om behov av förbättringar och att allting inte är toppen. Det andra är att jag tänker liksom att svaret på frågan om är polisen en rasistisk organisation blir någonstans självklart lika mycket som resten av samhället.
Men det är ju ett perspektiv liksom så att polisen förstärker rådande orättvisor eller rådande ordning liksom så. Om den rådande ordningen är en ordning som är rasistisk, ja men då är det liksom polisens uppgift. Det är verkligen både ett teoretiskt perspektiv att tänka utifrån för att förhålla sig till. Det handlar inte bara om polisen, tänker jag. Alltså det är samma sak om vi tänker lite mer strukturellt kring olika yrkeskårer. Så vad är det de gör? Jo, men de reproducerar, förstärker rådande maktstrukturer. Liksom så. Det är liksom så. Men det är ett teoretiskt svar på den frågan. Liksom så. Det vi behöver göra i en svensk kontext är att försöka fördjupa det här samtalet bortom det här förnekandet. Nej, nej, vi håller inte på med rasprofil. Nej, nej, etnicitet eller ras eller rasism inte är någonting som reglerar polisens arbete. Så tror jag att vi behöver ha en mer lyhörd poliskår. Det jag är rädd för, liksom så, det vi pratade innan om att 2013 så var det avslöjades romregistret och sen så var det REVA som var de här inre utlänningskontrollerna i Stockholms tunnelbana som egentligen hade pågått, projektet hade pågått i Skåne innan, men så när det flyttades upp till Stockholm så var det många som vittnade om att de blev stoppade och kontrollerade utav polisen. Men det som också hände 2013 som ingår i varför det blev så stor diskussion kring polisen, det var ju kravallerna i Husby. Det som direkt föranledde kravallerna i Husby, som sen spred sig till andra delar av Sverige, det var ju att polisen sköt till döds en man som var i sitt hus. Det var ett jättesvårt ingripande som kan diskuteras och analyseras och utvärderas utifrån olika perspektiv. Det som är viktigt att komma ihåg är liksom, hur kommer det sig att det sen ledde till, vad var det som ledde att det här ingripandet ledde till kravaller liksom så. Och där har ju folk gjort intervjuer med ungdomar och sagt så, ja, men de här återkommande kontrollerna som erfarades som diskriminerande, när ytterligare en orättvisa lades på de här, då exploderade. Och det är någonting som vi har sett, inte bara i Sverige då, utan vi har också sett i Frankrike och vi har sett i USA. Polisens relation till etniska minoriteter och grupper som rasifieras, inte minst i stigmatiserade bostadsområden, är väldigt spänningsfylld. Och om polisen inte är väldigt medveten om det, så riskerar det här att blossa upp i social oro. Liksom så.
Tänk på en filosof som jag snuggelat namnet på som ju pratar om det här med the racial state. Alltså vad är premissen för rasistiska staten, om man uttrycker det så? Där man kan se att liksom statsformationen bygger på föreställningar om vem som är svensk. Det är kopplat till idéer om vem som är vit, som ju därmed alltså är kopplat till ras, snedsteg, etnicitet. Där man kan ju också prata mycket mer om ett samhälle. Alltså var gränsen går i Sverige mellan Sverige och Danmark är ju enkelt, för det är en massa vatten. Men mellan Sverige och Norge, det är ju inte skittydligt. Det är inte så att granarna är helt annorlunda. Med andra ord, poängen här är då att det är något som finns här med imagined communities. Allt är påhittat. Och det är ju också intressant, tycker jag, att ta med sig det. För vi kan ju överallt se de här strukturerna. För en tid sedan så skulle jag på reportage till Alby. Och gör en intervju, då ser man ju på tunnelbanan, så åkte jag just den dagen ifrån Ropsten. Så då åkte jag precis hela röda linjen, här tåget gick från ena punkten till den andra jag var med. Och då ser man ju också hur blandat det är i tunnelbanevagnen. Ju mer blandat, ju fattigare område är det. Man kan se skillnaden i om man har båsen munskydd eller inte. Den här dagen hade jag en telefon som inte funkade, så jag kunde inte lyssna på något som jag brukar göra. Så jag fick bara sitta där igen en och en halv timme, vad det nu kan ta. Och det var otroligt intressant att bara just åka rakt igenom Stockholm och se hur otroligt tydligt det är. Vem som kliver av, vem som kliver på, vad de bär, vad de har på sig. Liksom, vilken uppfattning om Sverige har de vid varje, var och en av de här tunnelbanestationerna längs den röda linjen i Stockholm. Det är klart, när man åkt en sån så förstår man att det är klart att det är väldigt annorlunda. Och att det är naturligtvis också avspeglas i de som bor där och de som representerar här branserat på vad de har vuxit upp i för föreställning i Sverige.
Ja, och det som är viktigt där är ju också att det är olika materiella villkor som reglerar vardagen. Alltså vi vet att det är stora skillnader i livslängd till exempel bara mellan ett stopp i Stockholms tunnelbanasystem. Liksom så det är ju precis som du beskriver, det finns ju liksom de här skillnaderna är ju väldigt tydligt rasifierade. De ekonomiska skillnaderna i Sverige är väldigt tydligt rasifierade. Och jag tror att det är just det du inledde här din kommentar med att säga, referera till begreppet the racial state, som bland annat Theo Goldberg har då som en sydafrikansk filosof då arbetat med. Och då sa du någonting som jag tyckte var intressant i egenskapet av skåning. Och det är att mellan Sverige och Danmark så är det ju ett vatten. Och det var inte så länge sedan egentligen Skåne var danskt liksom så. Och snapphanerna kämpade för vad det nu var liksom, om det var frihet eller om det var, eller om de var betraktade som hjältar eller bovar så att säga. De här nationens gränser har ju varit väldigt föränderliga. Och det vi idag betraktar som självklart och naturligt är i ett historiskt ljus inte så självklart eller naturligt. En grupp som till exempel finnar, som liksom utav rasbiologer karakteriseras som en lägre stående ras, är ju idag i mångt och mycket naturaliserade som vita. Så det visar på att de här föreställningarna om ras och föreställningar om nationsgränser är väldigt, väldigt föränderliga, samtidigt som de är väldigt starka och får stora konsekvenser då i slutändan, för att ta tillbaka det till min forskning. Vem den enskilda polisen sen misstänker inte tillhör nationen, för att den inte ser ut som den tror att en svensk ska se ut. Liksom så.
Och om vi ska då, alltså rasprofilering, vi kan förstå det ju som disproportionalitet, alltså att det står skillnad mellan olika grupper och ofta de blir stoppade av polisen. Och tänka på någonting som vi inte pratar om här, det är de socioekonomiska faktorerna. Du var inne på det lite grann. Vilken faktor har de i denna överrepresentation? Handlar det mer om klass än etnicitet?
Alltså jag tror att de två faktorerna är väldigt sammanvävda. Tittar vi på det polisen betecknar som utsatta stadsdelar, så är det ju liksom där liksom den rasifierade arbetarklassen bor. Det är där de fattigaste segmenten i Sverige bor, men också då de i huvudsak med migrantbakgrund. Liksom. Så klass och ras och etnicitet är sammanvävda i mångt och mycket och överlappar. Och det handlar inte bara om, liksom, om vi ska förstå vilka polisen stoppar och kontrollerar, så handlar det inte bara om klass och etnicitet och klass och ras, utan också om kön till exempel. Det är ju en empirisk fråga, på vilka grunder stoppas människor.
Och när du säger att det är sammanvävt, är det då kausalitet eller är det korrelation?
Alltså, det jag menar när jag säger sammanvävt, så är det att identiteter är ju väldigt komplexa. Liksom. Så man är ung och man rasifieras som icke-vit, och man kanske ens föräldrar är fattiga och kanske arbetar med någonting, ett lågstatusyrke. Så de här grejerna är liksom sammanvävda, och vi som är då akademiker, vi kan då gå in och dissekera och säga att det här är kopplat till klass då, och det här är kopplat till etnicitet. Men ofta så är det just så att liksom, i och med att de är överlappar helt enkelt, så det är väl det jag försöker säga.
Det blir en rolig bild av att du kommer med din lilla liksom skalpell här och ska tydliggöra och klarlägga saker när det är liksom en jävla röra alltihop. Det är kausalitet och
korrelation. Ja, och samhället,
det är kön och det är pengar.
Det är alltihop. Klart det är så. Jag tänker att samhället är komplext. Liksom, så. Och idén om att det ska vara enkla svar och att vi som akademiker ska erbjuda enkla svar, det är ju liksom, det är inte riktigt vår uppgift. Utan jag tror vi ska erkänna att saker är komplexa och att det är svårtytt. Och det gäller ju också liksom så för det vi granskar eller det vi undersöker, det vill säga polisarbete, är också svårt i många fall. Och mitt argument i min forskning är inte så att polisarbetet är jätteenkelt, utan det är liksom, det är en komplex yrkessyssla som handlar om att komma till bukt med jätteallvarliga problem.
Tack snälla för det. Jag brukar också alltid sluta, som vi pratade om innan, om som tre böcker som har inspirerat dig eller påverkat dig genom det här. Så kan vi tipsa lyssnarna om för den som vill fördjupa sig.
Alltså min absolut favoritbok är ju Stuart Halls Policing the Crisis, som en klassiker från 1978. Där han tillsammans med sina kollegor undersöker hur brottslighet rasifieras i en engelsk kontext då på 70-talet. Det är en fantastisk bok, en tegelsten. Eftersom vi har pratat om Theo Goldberg, så har han skrivit en bok som heter The Racial State, som jag uppmuntrar människor att kika på. Och sen så, om det ska vara en tredje, det är den här Small Access-produktionen som går på SVT, som man kan streama, som handlar just om en beskrivning av hur den västindiska svarta populationen i England bemöts av polisen på 70-talet. Som jag tänker är en illustration av liksom det här spänningsfyllda relationen som har reglerat att polis och etniska minoriteters förhållande under många årtionden i Sverige, men också i andra delar av världen. Så det var tre tips.
Det där var alltså Leandro Sklarek-Mulinari vid Stockholms universitet. Svaret på frågan om polisen är en rasistisk organisation är alltså självklart lika mycket som resten av samhället. Vem tror du skulle uppskatta höra just det här avsnittet? Ja, men dela med dig. Det finns en dela-knapp i appen. Du kan dela sociala medier och då ska du använda Perspektivpodden som hashtag Perspektivpodden när du delar. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller Acast, får gärna ge oss 5 stjärnor i betyg också. Det hjälper nämligen andra att upptäcka vad du just hört. Och när du är inne i appen, passa på att prenumerera om du redan gör det för att inte missa nästa avsnitt som kommer ge dig ännu fler perspektiv på aktuella ämnen. Producent var Jens Back, klippning Hanna Brandén, mixning Stray Dog Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi dig nya perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då!